är ju redan begränsat. Det heter ju sunt förnuft och god uppfostran. Jag har inga problem med att hypa en match och förklara exakt hur dålig du är på att slås på. Men det betyder inte att jag kommer att kalla dig för en massa andra saker. Paul är alltså manager också när du är det.
Jag är matchmaker åt vissa fighters. Jag vill pressa dem i rätt riktning att ta vissa matcher. Gör det bara.
Håll upp händerna hooka.
Oh my god. Hur kan du få slå den här uppekanten Alexander Gustafsson? Dragen ja! Och där är det! Här är slut! Alexander Gustafsson avslutar jobbet i sin tredje ronde! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Edvaje.
Och Valdo Zapata.
Ja, nu har vi mycket att snacka om här, för vi hade gala i helgen, det är gala i helgen och det har hänt lite annat också under veckan som gått. Så det vi kommer ta upp är då förra veckans gala där David Tamer var en av deltagarna. Vi kommer att blicka framåt mot UFC 234, Whittaker vs Gastelum, och vi kommer diskutera co-main, Israel Adesanya mot Anderson Silva och självklart mellanviktstiteln då mästaren Robert Whittaker ska försvara sitt bälte mot utmanaren i Kelvin Gastelum. Vi kommer såklart att besvara era lyssnarfrågor och vi ska diskutera lite domen som Conor McGregor och Khabib fick här i veckan som var. Så ni kommer att få veta det och kanske lite annat.
Mm, vem vet?
Ja, men Valdo, jag tycker att vi sätter igång med andra UFC-kortet för i år. Och där hade vi ju då som sagt David Tamer var en av deltagarna som var med på det kortet. Och det var då en ESPN-gala och det var 6 matcher totalt. Men jag tycker faktiskt att vi håller på David Tamer och så tar vi dem i lite så här turordning. Varför inte börja då med John Walker och Justin Ledet?
Ja, den blev ju lite vad vi trodde, fast i komprimerat format. Action,
verkligen.
Allt vad man kunde i 30, vad var det, 33 sekunder.
15.
Jag skojar bara. Mm. Totalt, inklusive resultat och alltihopa, 33. Nej, men det var ett skämt. Det gick för fort liksom. Det var en, jag vet inte vad man ska säga. Vem testar en hook kick? Hur går det? Hur ofta har man sett det liksom? Han drar iväg den blockas av Ledet. Och sen så landar Johnny Walker med en spinning backfist och murder she wrote, säger man väl.
Och man märker ju i den instansen så backar han faktiskt upp i tron om att det redan är över där.
Mm.
Men sen så får han ett infall i att om jag sparkar mot hans huvud nu så är det 100% över.
Ja, verkligen.
Bara att det är ju så olagligt som det kan bli. Och där måste vi då säga tur i oturen att han inte var lika duktig som han var med sin spinning backfist.
Mm,
för
verkligen.
Han missade huvudet rätt ordentligt.
Och det var ju tur, för att den där fotbollsdojan hade ju ej varit okej.
Okay. Nej, den hade ju varit mycket värre än Greg Hardy till exempel.
Ja.
Och folk säger tur i oturen. Men han följde upp det i alla fall med slag, avslutade Justin Ledet som hade 9-1 och hans enda förlust var ju då via domslut. Frågan är nu lite det vi pratade om sist. Vi sa så här, okej, första gången då får man väl se om the hype is real vid andra, men andra kan också vara
när det går så här fort. Ja, precis, det går så snabbt. Det är väl så här, han måste ju möta en brottare.
Mm.
Det är väl det som är grejen, för att strikers, han är i alla fall inte ofarlig på fötterna, men han måste möta någon som tar honom utanför en bekvämlighetsmiljö.
Om vi leker med tanken nu, för nu har han ju än så länge mött orankat motstånd. Han krävde ju inte direkt rankat motstånd heller, utan han vill fightas mer. Och jag tror att det är bra det här, istället för att bli en I got no time och jag måste ha bältet så fort som möjligt. Att kanske också jobba sig upp genom rankingen lite så som han faktiskt verkar vilja göra.
Mm.
Vet du någon som du känner vore en bra utmaning när du syftar på lite brottare?
Så i lätt tungvikt, bra brottare. De haglar ju inte om jag ska vara ärlig.
Nej.
De gör ju inte det längre. Liksom, Cormier har ju dragit det fram. Ja, det ska vara Illy då.
Ja, det var lite det jag satt och tänkte på.
Där har du ju bra brottare. Snacka om kontrasterande kroppstyper alltså.
Mm, den ena är jättelång och smal, den andra är superkompakt och betydligt mycket mindre än John Walker.
Ja, verkligen. Ja, det är en rolig match. Ja. Explosivitet helt klart.
Hur farlig tror du den matchen är för Illir med tanke på strikingen som... Alltså jag måste nog säga att det som sticker ut mest för mig från John Walker, det är nog inte hur han gör sina saker. Det är mer eller mindre hur oortodox han är.
Ja, det är väl det. Alltså han är fullständigt livsfarlig för vem som helst, för att man har ju inte lärt sig läsa honom än.
Nej.
Det kommer ju... Han kastar ju allt. Helst på en gång och testar och undrar om det här funkar. Det känns ju som att han är ett kaleidoskop av striking liksom.
Och det verkar ju så hittills har det funkat.
Ja, det ser ut som det. Får vi se.
Jag skulle även vilja se honom lite nu. Nu är ju han redan matchad, men han och Anthony Smith vore en rolig fight. För det är två stycken grova strikes. Han och Thiago Santos hade också varit en intressant match.
Ja, det hade
match.
Också varit kul.
Just om man får så här schyssta striker mot striker matcher. Mm. Det hade varit väldigt intressant att se hur de handskas med hans stil. För de är ju mer traditionella. Om man nu får gå mot honom. Jag tycker nog att han är nog den mest otraditionella strikaren jag har sett i lätt tungvikt väldigt länge, måste jag säga.
Ja, får man säga. Thiago Santos i ärligt talet inte superortodox heller. Han är rätt pissig teknik. Han är däremot fruktansvärt explosiv. Och det är ju även Johnny Walker. Så det är en rolig match, tror jag.
Ja, vi hoppar vidare till David Tamer. Som, precis som vi nämnde i podden, hans tuffaste utmaning som han hittills har fått i sin karriär, får vi säga. Den MMA-karriären är inte jättelång, så genom hela sin karriär. Men framförallt då UFC, eftersom att nu fick han verkligen träffa någon som är oerhört bra på marken. Men däremot måste jag säga det, jag tyckte att Charles Oliveira gjorde en David Tamer.
Hur menar du?
Ja, men lite att han gav honom sin egen fight. Att han utnyttjade strikingen väldigt mycket mot David Tamer. Sen avslutet var klassiskt Charles Oliveira-avslut.
Ja, verkligen.
Men han satte upp det genom att göra en David Tamer på David Tamer, tycker jag.
Mm. Jag tycker att den tydligen, jag har sett matchen ett par gånger till nu. Jag tycker den tydligaste grejen var att det är roligt eftersom vi kommer komma till det, antar jag. Men han läste David väldigt bra och började titta på David snarare. Vi nämnde det tidigare i podden hur han gör sig tung och sjunker. Och har väldigt starka höfter som man kan rotera ut när folk börjar närma sig och clincha liksom. Det läste han väldigt bra och började attackera den linjen väldigt mycket. Bland annat med den där hop-up-kicken som han saxar upp, som stryker. Det var fler än en gång han fintade med att det kommer något litet knä här och där. Han slog en uppercut och den där upparmbågen som sen följdes upp med en uppercut. Han drog upp i den mittlinjen hela tiden för att han visste att David sjunker där. När han väl fick träff så var det ju, jag menar, har man gått så många matcher och han är ju inte vilse på fötterna. Det var snyggt.
Nej, definitivt. Jag tyckte han nämnde det i intervjun också att jag kan striking med.
Det var det han sa, men det kan han ju. Liksom. Han är uppenbarligen inte dålig på fötterna.
Nej. Och han har varit med i gamet väldigt, väldigt länge. Det är ju en veteran i sporten. Jag menar, har man lyckats sätta det? Det här var hans 13:e submission av slut. Det var 12 förra gången, vi sa fel där. Och nu satt han då sitt 13:e submission av slut. Och nu tror jag han cementerade med att verkligen vara flest i hela UFC. Eller var det att det
han var
innan
det
innan. 10?
Ja, han var innan, 10 just precis.
Jag vet inte, vem möter Oliveira efter det här? Nu börjar han få ett rankat motstånd.
Ja, han bör få hoppa uppåt faktiskt. Det är inte så mycket att snacka om. Han har en bra win streak. Är det tredje eller fjärde submissionet i rad?
Ja, det är det.
Det är värt någonting liksom. Och han är rätt namnstark och har fightats i länge i organisationen. Jag tycker absolut att han förtjänar någonting uppåt i rankingen.
Mm. Om vi backar tillbaka till David Tamer, vi måste ju såklart ta upp ögonpetningen. Ögonpetningen för mig påminner om någonting som var ifrån Three Stooges. För er som inte vet, det är en jättegammal svartvit serie och där gör man just ögonpetning med två fingrar och man försvarar den genom att sätta då handen mellan ögonen och då får man ett försvar. Grövsta ögonpetningen jag har sett, nej, det säger jag nog inte att det är. Däremot så upplevde jag när reprisen gick så kändes det faktiskt som att han drog ut fingrarna in, som att han nästan rev i ögat. Det klingade oerhört illa för mig.
Helt omöjligt att säga varför, men att han böjde fingrarna i, de gick in raka och de böjdes in i ögonhålan och drogs ut. Det kan ha varit en så enkel effekt som att väl stänga handen i efterhand för att han vet att just det, jag får inte utsträckta fingrar. Och att det beslutet togs medan fingrarna var inne i ögat. Så att hur och varför det uppkom, det kan vi spekulera om till förbannelse. Det tror jag ingen, inklusive David, har en aning om, för det är ju instinkt mer än något annat. Däremot så håller jag med om att resultatet blev att det var ganska grov ögonpetning liksom. Det var en eagle claw från en Jackie Chan-film. Sen flax, peppar, peppar, så har vi inte läst eller hört något om att det blev någon reva på någon hornhinna eller någonting. Så på så sätt, resultatmässigt, absolut inte det grövsta som hänt i UFC. Det har hänt väsentligt mycket värre. Det var nog snarare potentialen att. Det är lite farligt när man har liksom, fingrar i ögonen i sig är jobbigt. När de börjar böja och liksom kroka lite, återigen oavsett anledning, reflex, inte ofla, whatever, potentialen till riktig skada är ju där liksom.
Ja, och jag det var så länge också som alltså Charles Oliveira utnyttjade verkligen sin vila, och Charles Oliveira själv bad faktiskt om att läkaren skulle komma in. Och där oroade jag mig lite för att det här kanske faktiskt eventuellt bryts. Och jag tyckte att man såg att ögonen var oerhört påverkade på honom. Och det var, jag tänkte okej, det här kommer stoppas. Den här matchen kommer få skjutas upp, de kommer få göra om det, men det blev poängavdrag. Jag måste nog ändå säga att jag tycker det är korrekt att det blev ett poängavdrag där. Jag tycker faktiskt nog att domare ska vara snäppet hårdare med poängavdrag just för fingerpetningar.
Ja, det förändrar matchbilden så mycket. Sen har jag en teori, och det, nu får man ju verkligen vara försiktig med vems tår man trampar på och så vidare. Men för mig så är det där ett resultat av att sparras väldigt mycket med boxhandskar. Vilket innebär att då kan jag i lugn och pusha ifrån. Jag behöver inte ens tänka på hur min hand är formad eller vart jag sätter den eller någonting. Jag trycker bara ifrån med handen i ansiktet på den jag vill komma bort ifrån. Vilket man ska. Jag menar, då har vi släppt en vänsterspark hårt, och för att trycka tillbaka ett självdistans på rätt yta så sträcker den ut handen och trycker bort. Har man gjort det i en hel karriär med boxhandskar på händerna, och då ligger det nog kvar som en reflex. Men det är någonting man måste aktivt träna bort. Ett bra sätt är ju faktiskt på riktigt att drilla och tekniksparra och öva med en annan sorts handskar, där man inte kommer undan med reflexbeteendet att bara skicka ut handen. Man måste börja bli medveten om fingrarna, särskilt när UFC-regelsystemet har inskrivet att det är en foul att ha utsträckta fingrar mot ansiktet på motståndaren.
Och då vill jag också poängtera att min grej inte här bara att David ska avdrag. Jag tycker att man ska börja sätta poängavdrag snabbare just när fingrar börjar glida in i ögonen. För jag tycker att det är en ny regel. Du ska inte göra det. Då tycker jag också att om fingerpetningar börjar dyka upp, då ska det bli ett poängavdrag. För det kommer också förändra taktiken från den som gör det.
Oavsiktligt
eller inte. Det är en regel, och då är den faktiskt där för att följas. För det finns de också som har blivit av med syn i ögat på grund av fingerpetningar.
Ja, men det håller jag med. Det är på inget sätt någon häxjakt mot David Tamer. Det är inte som att han är ensam om att sparas med boxhandskar eller har gjort eller har en karriär i bakgrunden där det har hänt. Jag säger bara att det kanske finns sätt att titta på hur man hämmar det på träning och ta kontroll lite mer över det beteendet. Det är klart, instinkt är instinkt, men man kan ju bygga beteenden på träning. Det är lite det man pysslar med.
Precis.
Den andra grejen, det är precis som du säger, oavsett vem som gör och oavsett avsiktligt eller inte, värdesätter man och värdelägger det på riktigt, då kommer folk verkligen börja medvetet fundera om vad de gör med händerna.
Absolut. Så vad händer med David Tamer nu? Jag har en liten teori, och jag har en liten uppmaning till David Tamer. Det är att kalla ut Alex Hernandez. Alex Hernandez är fortfarande rankad. Kommer från en förlust mot Donald Cabo Cerrone. David kommer från en förlust nu. Han kan hoppa in i rankingen genom att utmana Alex Hernandez och faktiskt vinna det. För Alex Hernandez är än idag rankad, men han har en förlust också. Så jag tycker det här är perfekta läget för David att ropa ut honom. Vi båda har förlust, låt oss mötas. Så jag skulle gärna vilja se honom mot Alex Hernandez. Lyckas han det, då lyckas han ta sig in i rankingen också. Jag tycker också att det här var hans sjätte match i UFC. Han förlorar den, det är inget konstigt. Som vi sa sist, Alex är den enda svensken än så länge som har lyckats rada upp 6 vinster på rad, och efter det mötte han då John Jones. Så jag tycker absolut att David ska bara fortsätta göra det han gör, ropa ut Alex Hernandez, få en match och på så sätt möjligtvis då kunna knipa om det 14 eller 15 plats i rankingen i alla fall.
Jag tycker också att slänga in en grej här, det är ju faktiskt, vi har ju pratat jättemycket om resultatet. Vi glömde ju säga att David gjorde åtminstone 2 sekvenser som var fruktansvärt bra. Han prickade honom med sin överhandsvänster. Han kontrar den väldigt snyggt. David gör det fantastiskt bra. Han stressar upp matchscenarierna väldigt, väldigt högt, men håller kylan själv för att kunna sätta sina kontringar. Det var ingenting unikt. Han gör det ofta och det är riktigt snyggt. Han gjorde också en ruskigt bra scramble där han undvek att Charles Oliveira tog rygg på honom med allt han kunde, och väldigt tekniskt korrekt. Det var supersnyggt. Så att förlora mot en kille som är aktiv och har ett växande rekord på flest antal avslut i UFC, det, ja, well, det är high risk, high reward. Han slagade honom, hade vi suttit här och skrikit något helt annat. Det är bara att köra. Huvud högt och så köttar du på igen. Liksom.
Verkligen, så är det. Huvud högt, David, fortsätt köra, och kom ihåg vad jag sa. Kalla ut Alex Hernandez och knip den där nummer 15 platsen i rankingen ändå.
Paul är alltså manager också när du undrar det.
Jag är matchmaker åt vissa fighters. Jag vill pressa dem i rätt riktning att ta vissa matcher. Nej, men skämt åsido, gör det bara. Vi går vidare. José Aldo var co-main. Han tog sig an Renato Moicano. Och ja, nu är ju då frågan. Är José Aldo mycket, mycket bättre när han vet att det bara är 3 ronder han behöver fightas?
Både ja och nej. Jag var inte superövertygad av Aldo. Hans fighting-stil och hans striking-stil känns, och det är ju roligt att säga det när matchen slutades med avslut, men den känns omodern. Han känns bara väldigt, väldigt bra på en ganska omodern striking-stil i UFC. Han fightas kort, litet, kompakt. Han är bra på att stänga utrymmen och att hålla dem stängda när det är stängt. Han jagade bra helt enkelt. Det såg vi när han väl fick träff på Moicano. Men innan dess så var Moicano på inget sätt skraj, stressad. Det som hände var att Aldo erfarenhetsmässigt kapitaliserade på en lucka. Men det var absolut inte skott på ett mål. Det var inte en så överlägsen vinst så som tiden och matchavslutet skulle kunna påvisa. Huruvida han fightar smartare när han är tre ronder eller inte. Han kommer fighta så där om det är en rond eller om det är 18 ronder. Jag tror att det håller bättre i tre ronder. Men jag tror att fler och fler har börjat koda av vad han gör. Ja. Och då blir det svårare för honom.
Och nu var det ju ett gäng personer som kallade ut honom efter matchen också. Det hade varit någon diskussion om honom och Anthony Pettis såg jag innan, vilket jag inte förstår alls. För nej, att José Aldo är fjäder, Pettis är på väg upp till välter. Pettis var nere i fjäder men gick upp igen väldigt snabbt. Så jag vet liksom inte riktigt vilken viktklass i tanken att de ska mötas.
Kanske plock i pin.
Ja, och sen hade ju McGregor också hyllat på något sätt matchen och att han gärna ville tillbaka till Brasilien och fightas. Brian Ortega hade också varit på om att han vill möta José Aldo. Mm. Om du får välja mellan Brian Ortega och Conor McGregor mot José Aldo, vilken skulle du vilja se?
Oj, tilltalar du mig nu som någon form av intelligent människa?
Jag kör fan bara, fanperspektiv.
Jag vill ha McGregor mot Aldo igen. Mm. Såklart.
Ja.
Den känns ju ofärdig. Jag tror ärligt att McGregor vinner igen. Framförallt hur Aldo har sett ut efter McGregor-gate. Han har liksom inte hämtat sig och självförtroendet är borta lite. Men jag tror att den matchen kommer inte se ut på samma sätt som den första. Det törs man väl kanske lita på.
Hur mycket mental uppförsbacke tror han har i ett returmöte mot McGregor? För jag känner också lite att det är en match som kommer sätta en oerhörd press på José Aldo.
Ja, men det är det som är spännande. Man vill se om man kan hantera det. Ja. Det är alltså det andra brevet. Men det är ju superintressant. För att beskriva storleken på den backen. Tänk dig att du står på botten av Marianegraven och sen så fortsätter du när den har kommit upp till kanske någonstans K2 eller där någonstans. Det är en rätt bra sträcka. Och
jag tyckte du sa Marianegraven, så tänkte jag, vad fan är det för någonting? Nej. Sen förstod jag.
Perfekt, Paul. Jag låter den flyga vidare bara.
Ja, precis. Jag tänkte, jag vet inte vad det är man ska vara påverkad av i den där graven, men, nej, men det är lugnt. Nej, men absolut, jag tror också precis att det är nog en, jag tror att det är en match som José Aldo vill jättegärna ha.
Mm. Och samtidigt verkligen inte vill ha.
Nej, men precis.
En rolig paradox.
Ja, det dubbeläggade svärdet där för José Aldo. Han vill och så vill han inte, men
live by the sword, die by the sword.
Lite så, men jag tror ändå att han skulle ta den direkt. Dels också för att han skulle tjäna mycket mer pengar på den idag än vad han gjorde då.
Svar ja.
Det skulle han verkligen göra. Okej, Marlon Moraes och Rafael Assunção fick göra upp igen och det var ju en betydligt mycket kortare match den här gången också. Mycket avslut på den här galan, generellt sett. Måste vi säga. Men Marlon Moraes, jag hade honom som vinnare. Jag tyckte att vi hade sett en större utveckling i hans game än vad han hade gjort sin första. Och hans första möte var UFC-debut. Mm. Mycket press. Alla snackade om de här UFC-nerverna och jag tror att de fanns där. Men de var inte där idag. Eller nej, i helgen.
Nej, det var ganska tydligt. Det var ett helt annat game. Och det jag blev imponerad av, det var att han faktiskt, även om jag i sändning satt och sa nej, gör absolut inte det där. Men det var att han dominerade, alltså han sa, ganska enkelt på marken. Och det var ett styrkebesked, för att det är inte superlätt. Det är en grinder liksom, det är en riktig jobbare av rang. Så att jag ville ju att han skulle ställas upp och jobba med sin striking. Men han drev på och jobbade väldigt, väldigt bra och snyggt.
Mm. Ja, vad tycker du? Jag känner lite att jag vill hellre se honom mot Teddy Dillashaw än Teddy Dillashaw mot Henry Cejudo. Jag skulle gärna vilja se titelförsvar i bantam.
Jag vill se titelförsvar i rättviklas hela tiden. Ja. Jag är inget fan av champs eller superfights. Det är kul när det händer ibland och det är oftast personligheter, men jag ser mycket hellre att man får definitiv koll på vem som är bäst i en viss viklas. Mm. Inte vem som blir bäst potentiellt i flera.
Hur tror du han skulle stå sig mot Teddy Dillashaw?
Så Dillashaw avrattar honom. Jag tror att han är ett helt annat rörelsemönster, står på en helt annan plats. Det kommer gå mycket fortare och jag tror att han lägger Moraes på marken at will när han vill ta ner honom.
Ja, det är spännande match. Det är en riktigt spännande match. Vi får se vad som händer. Jag känner att vi måste lyfta Damien Maia också, för att den kommer lite gå hand i hand med come-in-eventet på kommande gala.
Mm.
Och då var vi inne på det här lite, att det beror på vilken Damien Maia som kommer in, hur motiverad är han. Han kliver in med 3 förluster, mental uppförsbacke där också.
Mm.
Såg ruskigt bra ut.
Mm.
Tycker han såg ut som när han hade räddat upp ett gäng vinster och var på väg mot Tyron Woodley. Det kändes som att det var den Damien Maia som var där igen. Mm. Plockade ryggen, gjorde det skitsnyggt och...
Jag sitter med inside info här och har frågat, och jag får absolut säga precis som det jag pratade med Damien igår. Så här är, och det är en, jag vet inte hur många som har koll på det eller inte, men inför Tyron Woodley-matchen till exempel, så fick ju Damien väldigt dåliga förutsättningar för det campet. Han blev tvingad att ta matchen på extremt kort varsel. Så det var inte så här superkul. Sen tror jag inte att den matchen hade gått särskilt annorlunda ändå. Men det var liksom inte en optimal camp, vilket man skulle kunna tro eftersom det är en titelmatch. Då brukar de flesta få chans att åtminstone förbereda sig korrekt. Matchen efter det var det ungefär samma resa, och mot Kamaru Usman hade han ett camp på 3 veckor. Så han var väl inte supernöjd med någon av de 3, befann sig inte på en jättebra plats mentalt. Den här gången fick han ett fullt camp och det syntes. Det var en helt annan... Han var sugen, han tyckte att det var roligt. Det var inte en dag på kontoret. De 3 matcherna innan, undantaget Woodley-matchen, då man ändå är peppad. Men det var dagar på kontoret och man gör som arbetsgivaren säger.
Och nu nämnde han, jag tror att det var i presskonferensen, jag kommer inte ihåg om det här var att man hade 3 matcher
kvar. Han hade 2 matcher kvar.
Två matcher kvar nu. Och så pratade han lite om allting han vill göra sen med sina klubbar och kunna coacha och guida vidare. Och det kändes ändå så här skönt på något sätt att höra att han har en väldigt utstakad plan efter karriären, för han är ju inte 31 längre.
Nej, han fyller 42 i år.
Ja, utan det är ju verkligen sluttampen på sin karriär, och det skulle vara skönt att se om han faktiskt får möjlighet att gå ut med flaggan på topp.
Mm.
Vinna de sista och gå ut med ett härligt 3-win-streak och sen säga tack,
tack
och
jag går vidare. Det som är coolt är det faktum att han blev alltså träffad med 0 slag.
Igen, ja. Och det var ju igen. Det han gjorde innan. Det är därför jag menar, han såg verkligen
exakt
ut som...
Och det han gör också för folk som är, det är att han bygger en organisation, ett nätverk, en infrastruktur för klubbar där han blir någon form av chef slash mentor slash programsättare för hur BI-träningen går till. Och då är det väldigt kul för honom, och marknadsföringsmässigt extremt bra att säga, nej men min BI funkar i UFC-matcher. Hur då? Men jag blir inte ens träffad.
Mm.
Så jag menar, det är klart han vill göra det.
Ja, vi får se vad framtiden har att avgöra med han. Eller kommer att ge honom, rättare sagt. Innan vi går in på UFC 234 så ska vi såklart diskutera lite Conor McGregor och Khabib. Nu har de varit i NSAC, som det heter då. Och det är då Nevada State Athletic Commission. Och McGregor... Vi börjar med Khabib. Khabib fick då 9 månaders suspension, och det är då retroaktivt från och med när det hände under UFC 229. Så från den dagen och 9 månader framåt får han inte fightas. Han fick också 500 000 i böter.
Dollar,
exakt. Och sen så... han kan få ner sin 9 månaders avstängning till 6 månader ifall han gjorde något så här, gick in i något anti-bullying program åt NSAC då. Så vi får se. Själv hade han lagt upp en bild när han ligger och sover på en 90-tals soffa, såg det ut som, också vad var det, politics bara någonting. Ja, får se vad som händer där. Men vi börjar med Khabib och så går vi in på McGregor och sen kör vi hela balletten, känner jag. Min spontana tanke, 500 000, det här är någonting som har spett på mig. Eller vi gör McGregors direkt. Conor McGregor fick då 50 000 och han blir avstängd i 6 månader, så han kan fightas från och med april, tror jag det. Han får ingen möjlighet att sänka sin däremot, och han är också retroaktiv från och med när det var. Så varför fick då Khabib Nurmagomedov 500 000? Jo, på grund av att han var den som hoppade över buren. Det är han som startar det här och allt problem som uppstod därefter. Det finns publik som har lämnat arenan och varit ganska chockade och skakade och blivit otroligt rädda, för att de visste inte vad som var på gång, vad som skulle ske. Då har han då fått det här straffet. 9 månaderna, personligen har jag inget som helst problem med. Däremot, summan av 500 000 är jättekonstig. Dollar. återigen för att poängtera. När jag har hört lite folk diskutera, läst lite på forumen, så tycker då folk att det är jättekonstigt att McGregor har fått så lite och att han borde få då närmre Khabibs. Men jag tror också att vi måste vara korrekta med vem som faktiskt påbörjade vad. Jag vet att folk vill få det till att McGregor påbörjade det när han är på buren och slår någon, men då har redan Khabib flygit över buren och redan är på och slår folk. Sen finns det folk som säger att Khabib avslutade det McGregor påbörjade, ser fortfarande folk sitta och säga. Fast det gjorde han när McGregor klappade. Där var det slut. Det var över. Där skulle han varit den större mannen och bara ta bältet. Och om han inte vill skaka hand med McGregor, det är helt fine. Sen får vi inte glömma att John Kavanaugh, Owen Roddy och Dillon Danis, de var inte i New York. De tillhör inte gänget som var och kastade, eller det var ju McGregor som kastade pirran, men de var inte där. Så att Khabib hoppade alltså på tre pers som inte hade någonting med att göra. Sen må Dillon Danis ha stått och häcklat honom och allting, men det är nog inte första gången en person gör sådana saker utan att hoppa över en bur för att slåss. Därför har han då fått det straffet. Med det sagt så är $500,000 åt helvete. Han ska inte få ett straff som är så högt. Det handlar inte om att McGregor ska ha mer straff. Det handlar om att Khabib ska ha mycket, mycket lägre. Och det här tog en journalist upp i USA. Luke Thomas sa att när det kommer till att begå en kriminell akt i USA och få ett straff på $500,000, då ska du begå något riktigt grovt. När McGregor var i rättsprocessen, för vi får inte glömma heller att McGregor hamnade i en laglig rättstvist med New York efter den incidenten, vilket väldigt många verkar glömma när de pratar om hela storyn, så fick han ett straff. Men den summan var i princip bara för att reparera bussen. Och det är oftast så det går till i ett rättssystem. Så här sitter då en sak som är självsponsrade.
I ett rättssystem alltså.
Exakt, i ett rättssystem. De är självsponsrade, vilket betyder att de måste få in pengarna själva. Ungefär sätter upp fingret i luften och bara känner, vad ska vi ta? Men vi tar 500,000. Och då har de i princip säkrat sitt år. Så här tycker jag det handlar mer om att de har fått rätt suspensions, men deras böter är helt off. Och jag vet att jag tyckte böten var helt off. Jag minns inte vad den var på för summa, men även när McGregor och Diaz hade tjafsat med att kasta flarre på varandra. Den var också superhög, vilket jag reagerade på. Men i det här fallet tycker jag att Khabib ska ha en mycket lägre straffsumma. Den ska inte vara på de här 25% som de snackar om. Den ska, vara mer, den ska vara mer rimlig. Man får sätta en summa, och gör någon om det, då är det samma summa. Det ska inte vara baserat på en procentsats, tycker jag. Det är okej med en procentsats om folk tjänar $20,000. Då kan jag väl vara med på en liten procentsats. Men här blir det bara, det blir bara absurt. Mm. Dina tankar om det här, Valdo, själv?
Det är ju två delar. Dels så känner hälften av det resonemang nu är etik och moral. Mm. Om vem som gjorde vad och när saker är avslutade och inte och så vidare. De är såklart baserade på vad du anser vara etiskt försvarbart och inte. Khabib har helt uppenbart en annan etik och moral. Jag törs säga att jag är närmare honom faktiskt i när saker är utagerade eller inte. Eftersom han inte vill blanda ihop sport. Så att för honom när någon klappar, det är sportsresultatet av det. Jag tror att för honom så är resonemanget att de andra grejerna som han anses ha varit oförrättade hade inte med sporten att göra. De var med andra ord för honom högst högaktiva efter. Jag tror att det är resonemangstanken. Oavsett, för mig ganska irrelevant, eftersom etik och moralscenariet är något som jag har svårt att bedöma om andra gör rätt eller fel. Det är inte min roll. Däremot törs jag säga att det jag håller med om helt och hållet är att det blir väldigt farligt när ett privat organ som till exempel Nevada State Athletic Commission själva godtyckligt kan bestämma straffsatser, framförallt när det finns en möjlighet att, jag vet inte om man ska säga det, att det är jävligt eller vad det är, men det finns ju ett självfrämjande behov hos dem att få in pengar. Det blir väldigt populistiskt och väldigt svårt att ta det på allvar när de bedömer, precis som du säger, hejvilt åt olika håll. Om McGregor behövde laga en buss med lite sved och värk i en faktisk rättsprocess, då känns det jättekonstigt att några välta stolar och fyra stycken samtal till vi vill ha pengar tillbaka för biljetter, att det ska generera 5,000,000. Finns där, tror jag, den stora problematiken liksom, som så länge man inte håller UFC som ansvarig för allas etiska och moraliska uppförande för att de får en code of conduct. Om UFC tar en code of conduct och börjar spela med den före och efter match, då kan man också börja titta på etik och moral, för då finns den definierad vad företaget anser att den är. Innan den är det så blir allting godtyckligt, men då är det jätteviktigt att en privat aktör som Nevada State Athletic Commission har en struktur och en policy som de följer.
Jag tror att det här, liksom en sån här liknande incident har väl inte skett i UFC, mig vetligt, men däremot så vet jag att det hände med Diaz-bröderna. Men frågan är om det var det när Pride var i USA eller var det under ett annat event? För där var det också att det blev något bråk lagen emellan, efter en match.
Kan det vara? Jag vet att Diaz-bröderna och Khabibs gäng drog igång ett... Mm. Men det,
men det var ju typ i en hotellobby eller något. Det var inte, mig vetligt, så var inte, det var inte under match.
Ja, jag ska, nej, det var det inte. Jag ska inte svära på när det var. Men det var i alla fall i samband med fighting.
Ja, det kan ha varit.
Oavsett. Jag tror som sagt att det är hetjärnor och folk med olika etisk värdegrund. Det tror jag är helt ofrånkolligt. Mm. Jag håller återigen och vidhåller det att här så är det nog det enda sättet att reglera det, precis som med ögonpetningarna. UFC behöver utveckla en policy på en code of conduct, alltså en uppförande regelverk. Hur uppför sig fighters som är under kontrakt med UFC innan och efter match inom till exempel rimlig tid, säg före och efter en vecka? Mm. Då är det jättelätt, för då kan man enligt kontrakt säga ni bröt mot det här och det här, ni blandar in era privata bla 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 bla, precis som man gör med dopingen.
Jag tror dock att det här faller inom deras code of conduct ändå, för att du ska definitivt inte slåss när
en
match är över.
Såklart. Men då är det ju inte en policy som är strikt, eftersom den lämnar till godtyckligt bedömande om vad straffet blir.
Mm. Ja, men det är väl där problemet blir, väl att om UFC, alltså, och det är det här folk, jag tror att folk inte förstår, NSAC och UFC har ingenting med varandra att göra.
Exakt.
De har ingenting med varandra att göra. Så Nevada State Athletic Commission sitter inte med ett samarbete med UFC. Så jag tror att UFC själva agerar på ett annat sätt när de hamnar i de här processerna. Det är något annat. Men jag tror att folk vill gärna bunta ihop dem och tro att ja, men alla kommissioner, de är styrda av UFC. Men det är de inte.
Här skulle jag vilja säga ännu mer, så att det är det som är UFCs problem, eftersom Dana White kategoriskt numera säger när det passar honom att nej, vi kommer ligga lågt och invänta vad The Athletic Commission säger. Mm. Däremot när det är PR-mässigt gynnar de, kommer att säga det här kommer vi aldrig acceptera, vi kommer aldrig någonsin gå med på det här, och sen är samma person ett main event 6 månader senare. Mm. Så att där är problematiken. UFC har inte en strikt policy, då är till och med Athletic Commissions i olika delstater mer strikta. Så att jag efterlyser att det finns en striktare code of conduct, och jag fattar, det ligger inte riktigt i promotern, det vill säga Dana Whites intresse här nu att eventuellt döda sina egna guldkalvar.
Nej.
Men det har hänt ett par gånger nu med John Jones, det har hänt ett par gånger med McGregor, det har hänt en gång med Khabib, det har hänt ett par gånger med andra personer också back in the days. Rampage, för er som kommer ihåg det. När det här händer så kommer man hela tiden få en liten fläck på sitt varumärke tills man själv har en företagspolicy som de agerar på, oavsett vad The Athletic Commission gör.
Mm. Så hur borde det här behandlat som du fick bestämma? Om vi nu ska sätta in en policy, vad borde UFC göra med respektive fight?
Stäng alltid av alla. Det är precis som du säger med att ta ett poängavdrag för ögonpetning. Oavsett anledning så tycker man ska göra det här som är vad många kallar för dåliga domare som bryter matcher för tid. Better safe than sorry. Mm. I det här sammanhanget kan man ha case för att man ska skydda publik när Khabib hoppar över buren. I New York kan man ha case för att man ska skydda andra fighters när McGregor sular en pirra genom en buss, när Rampage kör påtänd på en motorvägspåfart i LA, så skyddar man allmänheten, etc. etc. Det handlar egentligen om skydd av tredje part. Mm. Och tredje part är den man ska skydda. Fightersna får betalt för att försöka oskydda varandra, krass sagt.
Mm. En till sak som togs upp var trash-taket. De tog också upp om att de tycker nu att fighters får inte riktigt föra vilken typ av trash-talk som helst. Jag är kluven i den. Väldigt, väldigt kluven i den. För det var som någon sa där också, att då bryter vi mot deras first eller second amendment.
Freedom of speech. Absolut.
Och jag tror att man ska få säga vad man vill. Jag kan nog tycka så här, jag tror det finns nog bara en gång då jag känner att så här, det här var onödigt. Och det var, jag tror att det var Colby Covington som började ifrågasätta namnet på Rafael Dos Anjos barn. För då kände jag att nu är det inte Rafael Dos Anjos, du faktiskt är på med den kommentaren. Här är det faktiskt liksom direkt hans barn, just på grund av namnet. Och det är för att jag vet en annan incident, utan att nämna namn, så är det en känd persons dotter, varpå de hade skämtat om den här dottern i Solsidan. Och hon blev faktiskt så pass påtagligt liksom nedvärderad av det skämtet i Solsidan att hon bytte namn. Hon kände att det var inget kul att heta så länge, så hon bytte namn. Så hon går under ett annat namn idag. Och där kunde jag känna att så här, oj fan, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men när jag hörde det så kände jag, det är inte Dos Anjos du på där med namnen på barnen, utan nu går det liksom på, nu är det lite på hans barn.
Ja, fast det, yttrandefrihet är ärligt talat, det är inte alls samma sak som att säga vad du vill.
Nej.
Det är en enorm, jag tycker yttrandefrihet är en grundrättighet för allt och alla, inklusive fighters, framförallt som vill sälja en match.
Ja.
Men det finns saker som man faktiskt inte får säga till andra för att det blir kriminella handlingar. Hot är kanske luddigt eftersom det handlar om att de ska slåss med varandra i en bur.
Ja.
Sen kan man prata om huruvida det är våld och det är det man hotar med, fast det andra är en sport och så vidare. Det blir luddigt. Men där någonstans, det kommer vara svårbedömt. Däremot alla andra saker, alltså förtal överhuvudtaget, är liksom inte okej.
Nej.
Och sen har man börjat ge sig på allt ifrån rasism till olika liksom, diskrimineringsvarianter. Det går inte. Det är inte samma sak. Man kan inte gömma sig bakom yttrandefrihet i det. Så det tycker jag är absolut. Jag tycker man kan begränsa tydligt vad folk säger till varandra innan match. Återigen en code of conduct. Men med det sagt så är det så här, fast det är ju redan begränsat. Det heter ju sunt förnuft och god uppfostran. Jag har inga problem med att hypa en match och förklara exakt hur dålig du är på att slåss, Paul. Men det betyder inte att jag kommer kalla dig för en massa andra saker. Och det är där någonstans folk måste börja ta sitt ansvar.
Nej, men precis. Och sen, med det bara för att jag tycker så om vad Colby Covington sa, så sitter jag inte där och tycker att han ska få ett förbud eller ett straff för att han säger det. Det är bara att jag känner att nu går det, alltså det är barn, då snackar vi barn.
Ja, nej, men
alltså,
då är det, liksom den etiken och moralen, ja, tror jag de flesta är med på faktiskt.
Och det är väl nog egentligen bara så, jag tycker att barn kan vi lämna utanför, sen om du vill snacka skit på vilken plan du vill, men det är okej, men jag tycker inte att man ska straffas eller någon form av förbud ska in. Men jag, fan, det är en luddig grej, men jag tror att det blir ett ruskigt problem ifall New York State eller Nevada eller ifall kommissionerna ska börja gå in och styra och ställa det, då tror jag att vi har ett ruskigt problem. Så där skulle jag nog säga att ett stort nej, jag tror inte att de ska få möjligheten att gå in och börja straffa folk för att de tycker att de använder fel.
Nej, det är lite
saker.
Att nosa på censur, det, ja, måste vara en väldigt tydlig och allmängiltig policy för,
absolut,
att det ska funka.
Och så jag tror nog hellre istället då att folk får säga lite vad de vill, men jag tror så här, i vissa fall som till exempel McGregor med Khabib, det handlar inte om att du bara provocerar Khabib där, utan du sätter också dig själv i en risk genom att ta upp vissa saker.
Ja, det är tvärkorkat.
Och den måste du nog vara jävligt medveten om själv.
Mm, det törs jag säga. Eller ja, nu vet han ju det om ett annat.
Ja. Om ni har era tankar och åsikter om det här, så får ni jättegärna skriva det på bilden helt enkelt, som ligger uppe för den här podden på MMA-podden på Instagram. Så följ oss gärna där och gå in och dela era tankar och åsikter. Snackar vi skit, håller ni med oss? Har ni egna teorier, dunka in dem där, så får vi, ja, kanske ta upp det i nästa podd.
Aha.
Möjligtvis.
Har vi någonting kvar nu? Vi har en rätt viktig grej, va?
Ja, jag tror vi har två rätt viktiga grejer kvar. Kommande helgen så har vi Whittaker mot Gastelum. Ett titelbälte i mellanvikt står på spel då mästaren Whittaker ska välkomna Kelvin Gastelum down under. Vi har ett co-main event med Israel Adesanyan och Anderson Silva. Jag tycker att vi börjar med co-main eventet. Israel Adesanya, obesegrad just nu, ska ta sig an Anderson Silva. Nu ska vi se, jag ska bara ta fram mina papper här så att allting blir korrekt. Israel, där har vi den. Mycket papper här, nu skulle se det här bordet. Det är inte så mycket kaos som jag får att låta som. Men. Israel Adesanya, 29 år gammal, The Last Stylebender. 15-0 har han är rankad sexa i organisationen. Han gör sin femte match i organisationen och det är faktiskt så här. Han debuterade i UFC 11 februari förra året. Han gick 4 matcher. Nu på lördag är det 9 februari. Han gör sin femte och han är redan rankad sexa. Och han möter Anderson Silva. Och,
ja. För att det där är definitionen av en kometkarriär, va?
Ja, verkligen. Och jag måste nog säga, nu när vi ändå har suttit och pratat om McGregor, han känns lite som en McGregor i star quality-konceptet. Inte lika högt, men definitivt där. Han är en kille som sticker ut, han hörs. Jag gillar han. Jag är redan ett stort Adesanya-fan, kan jag säga.
Jag gillar honom mer med Greg. Jag tycker att han har ett bättre trash talk. Jag tycker att han har ett cleanare trash talk. Han är väldigt giftig, men han kommer inte från en husvagn.
Nej.
Alltså, ärligt talat så är han lite mer klass.
Ja.
Fortfarande liksom rapp, giftig, sticker fingrar, det är obekvämt att peta lite på revben så folk rycker till och känner sig obekväma. Men han säger saker med liksom lite tyngd bakom som är roliga.
Mm. Just det, jag vet att det var någon som hade skrivit till oss om att han heter inte Adesanyan. Jag vet inte vem som hade sagt Adesanyan. Men,
du alldeles nyss.
Ja, nu för att citera. Och för att då göra riktigt korrekt så heter han faktiskt Israel Adesanya. Han uttalar A som ett O. Så om vi ska vara riktigt korrekta så blir det då Israel Adesanya. Nu vet ni det. Fick ni en liten lektion också på hur man uttalar A i Nigeria när det kommer mitt i ett efternamn.
Coolt.
Hur som helst, han är från Nigeria, bodde där i flera år. De var på väg mot USA, men hans föräldrar tyckte inte att det verkade riktigt tryggt i USA. Jag tror att det var precis i samband med 9-11. Så ville de inte dit, så de stack istället då till Auckland i Nya Zeeland. Fan, jag tror att vi börjar få en liten explosion av fighters från Nya Zeeland. Vi har Robert Whittaker som är från Australien, så jag inte ser... Nej, Nya Zeeland också. Båda är Nya Zeeländare. Fan, alltså. Jag vet inte ens vad jag ska börja med Israel. Alltså.
Ja, ska man säga, han är... har man följt striking-sporter så har man känt till namnet innan. Fantastiskt lovordad, kommer inte ihåg exakt många matcher, men jag tror att han har över 90 vinster och en handfull förluster i kick- och thai-boxning. Otroligt begåvad, jättebra blick och så vidare. Allmänt ansedd som lite för, i brist på bättre uttryck, valpig. Inte så hårt strukturerad som många thailändare är i liksom strikt thai-boxning, och lite förflytande i sitt fotarbete baklänges för att passa in under K1-regelverk. Briljant däremot om han bara breddade sin stance och kanske fick göra lite roligare prylar. Så hux flux bytte han till MMA, och här passar han ju som handen i den berömda handsken.
Det gör han. Jag ska ge dig de korrekta records här. Han hade så mycket som 75-4 i kickboxning, varav 29 stycken knockouter. Han hade en 5-1, en knockout i, som proffsboxare. Och just nu har han då 15-0. Och han fick frågan någon gång om pengar, och då sa han, då han, var det bättre pengar i Muay Thai? Då började han bara garva.
Ja, exakt.
Och sa, nej, det är det inte. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar som jag gjort nu, så det här är det bästa jag gjort att gå hit. Superintressant. Nu får han ju då ta sig an Anderson Silva, och han är ju själv ett oerhört stort Anderson Silva-fan.
Mm, det syns ju.
Ja. Och det syns, precis som du säger, i hans fighting-stil. Och Anderson Silva har ju berömt sagt för x antal presskonferenser sedan, vem vill du möta? Så svarar han, Meoklani. Och nu får han ju chansen att möta sin klon.
Mm.
Så det känns ju som att det här kan faktiskt bli Clone Wars i
kombinatet. Nu skulle jag vilja korrigera lite där. Han möter ju dock inte, eller ja, det gör han. Det är en klon, men det är en färskare klon. Han skulle ju möta en ung version av sig själv. Problematiken här är att Anderson Silva inte är ung längre.
Nej, 43 år. Och då kommer vi in på det här med Damien Maia som jag pratade om lite med. Var ligger motivationen? Och...
Damien är i väsentligt mycket bättre form och mer motiverad än vad Anderson Silva är. Enkel logik bakom det. Anderson Silva har redan haft allt. Damien har aldrig riktigt nått det. Han har varit på mållinjen 100 gånger. Så att han är fortfarande på jakt efter vad som för honom är olika livsmål. Anderson Silva håller på att göra en BJ Penn. Han har redan haft allting och gör saker för att det är, i brist på bättre förklaring, kul.
Mm. Ja, och jag måste ta lite record här på Anderson Silva också. 34 vinster, 8 förluster, 1 no contest, 22 knockouter, 4 stycken submission-vinster. Men det som är att lyftas är då att, ja, det här är så tråkigt, men hans senaste vinst, innan den senaste får vi säga då, var mot Stephen Bonner. Sen förlorade han 2 gånger mot Chris Weidman, 1 no contest mot Nick Diaz, förlorade mot Michael Bisping, förlorade mot Daniel Cormier, vann mot Derek Brunson. Ett domslut som jag tyckte typ att Derek Brunson vann den i min egen, vad jag tyckte själv. Däremot så var det väldigt många som tyckte att Anderson Silva vann mot Michael Bisping.
Det tycker jag.
Så det är väl så här ödets ironi kanske, att han till slut fick en vinst som gick hans väg. Men ja, hur står han sig mot någon som Adesanya idag? Väldigt många kritiska till den här. Jag måste säga också att Anderson Silva tackade väldigt mycket ja till den här matchen på grund av att han har faktiskt blivit lovad en titelfight ifall han vinner mot Israel Adesanya. Är det tillräckligt mycket motivation för att han faktiskt ska stiga in och bli ruskigt bra?
Nej. Nu är ju inte jag Anderson Silva och jag är inte i närheten av det. Men om någon skulle erbjuda mig slå den här unga, superhungriga ultratalangen som är hälften så gammal som du, mer erfaren utanför specialiserad striker, och så får du en titelmatch efter det. jag skulle vara så motiverad så det liknar ingenting. Det hjälper inte. Mm. Det är lite så här, tiden går sin gilla gång. Jag tror att Anderson Silva kommer se sådär ut. Jag är helt hundra på att Muhammad Ali var jättemotiverad i sina senaste matcher i förhållande till sig själv och vad han tyckte att han hade kvar att uppnå. Men vi andra som tittade på från utsidan satt bara och tänkte, du borde ha lagt av för väldigt många år sedan.
Jag tror, tycker du slår spiken på huvudet där också, där med att han har redan haft allt.
Exakt.
Och det där är någonting som jag tror det är svårt. Det är svårt att få tillbaka det riktiga drivet när du redan har haft allting en gång. Däremot så tycker jag att det blev ett väldigt snöpligt slut med båda hans Chris Weidman-matcher, måste jag säga.
Fruktansvärt orättvist, tyvärr.
För första matchen kände jag okej, han besegrade sig själv. Men sen när den andra var så var det så här, okej, vad fan, nu bröt han benet. Vad är nej, det här. Men jag personligen tror att det blir... Han måste gräva djupt i sin motivationslåda, verkligen, Anderson Silva den här gången. Han måste gräva riktigt, riktigt djupt i den för att kunna besegra en ung och hungrig Israel Adesanya. Mm. Och jag, det är någonting också som är så oerhört spännande när det är någon som kommer in som Adesanya som bara klättrar i rankningen. Och får alla att se liksom dåliga ut. Mm. Och jag tycker att mellan hans matcher, om han hade en liten lucka i en match, så har han liksom täppt den med råge till nästa match.
Ja, jag tror inte att han kommer få Anderson Silva att se dålig ut. Det tror jag är väldigt svårt. Jag tror han kommer få honom att se gammal ut.
Ja.
Det är skillnaden. Sen är det så här, men det är klart han har kapacitet att vinna. Anderson Silva har kapacitet att vinna i tungvikten i övermorgon. Men det är väldigt många planeter som måste ligga på rätt rad, och det måste också ha närproducerat organiskt te till rätt frukost, och så måste all osmos funka och vätskebalans. Och han är gammal liksom, kom igen, det är en ung mans sport. Det är den bistra sanningen. Oddsen är inte till hans favör.
Nej, jag är redo att hålla med. Tråkigt också, för jag är nog lika stort ändå som Silva-fan som Israel Adesanya var en gång i tiden också. Men, vi går vidare. Kvällens huvudmatch i Australien är utmanaren Kelvin Gastelum tar sig an mästaren i Robert Whittaker. Statistik på de båda. Kelvin Gastelum, 16 vinster, 3 förluster, 1 no-contest, 7 knockouter, 4 stycken submission-vinster. Kliver in med 2 raka vinster i rad. Den ena var en knockout mot Michael Bisping i första ronden. Han vann ett delat domslut mot Jacare, Ronaldo Sosa. Dessförinnan vann han mot Chris Weidman, som faktiskt armtrianglade honom i den tredje ronden. Och Chris Weidman har varit ute lite innan den här matchen blev officiell om att han faktiskt förtjänar en titelmatch mer för att han just har besegrat Kelvin Gastelum. Innan det hade han radat upp ett gäng vinster, blev då besegrad av Chris Weidman. Men jag tycker ändå att det är rätt person, om jag ska välja. Jag tycker att Chris Weidman hade för mycket förluster innan på sitt record. Så för mig är det inget konstigt att Kelvin Gastelum är där. Robert Whittaker däremot, han har 21 vinster, 4 förluster, 10 knockouter, 5 stycken submission-vinster. Han gör nu sitt andra försvar på bältet. Han tog det mot Joel Romero, sen vart det Joel Romero igen. Han kliver i alla fall in med 9 stycken raka vinster i ryggen. Vi nämnde det här när vi kommenterade sist. Och det är nog att han får kanske inte riktigt den respekten han förtjänar. Och då nämnde jag Stipe Miocic. Det känns som att de två är lite samma. Jag har oerhörd respekt för Robert Whittaker. Jag har varit stort fan av Whittaker länge. Men det känns som att jag är lite ensam i att gå runt och vara ett Robert Whittaker-fan, om jag ska vara ärlig.
Jag tror att en del av det ligger i att han åkte ju på en skada direkt efter att han blev champ. Så att han var väldigt svår att marknadsföra. Han fick ju benet sönderstampat av Joel Romero i deras första match. Hjältade sig igenom den och vann. Men sen efter det har en massa andra personer i den viktklassen gått matcher. Bland annat Gastelum. Och fått mer spotlights. Det är lite som vi var inne på för länge sedan, att om du inte är aktiv så glöms du bort. Och det gäller tyvärr den här oförlåtande sporten även som champ. Att han ska göra sitt andra försvar på lika många år, det är nog det som är problematiken. Jag tror att han hade haft en större fanbase om han hade fått gå 2 matcher senaste året liksom, mer. Sen ligger det lite i saken att när du är jätteetablerad, att då går du 2 matcher om året, that's it, tyvärr. Men han är inte jätteetablerad om han bara har haft titeln en kort period, och det har väl legat honom i fatet. Jag håller med dig, han är fruktansvärt bra. Han har en väldigt cool stil. Han kommer från knockdown karate från början. och han strikingstil lite annorlunda. Han har börjat anpassa den bra till MMA. Han såg ut från första början när han kom, så såg han lite som Nicolas Dalby för folk som har pel på honom. Lite samma sorts striking. Dalby har trillat iväg åt en annan sorts fotarbete och rörelse. Jag tycker att jag fick en hjärnblödning på namnet. Whittaker har hittat sin grappling lite bättre och synkat sitt fotarbete till den, både offensivt och defensivt. Så att han rör sig väldigt unikt, vilket är coolt. Jag tror att folk kommer ha problem att läsa honom några gånger. Det kommer ta ett tag. Det behöver vara någon som är oortodox för att sätta liksom press på honom. Typ exempel Calvin Gastelum. Han är faktiskt rätt ortodox. Han rör sig, hoppar som en boxare, är byggd som en bropelare och har en väldigt stark brottningsbakgrund och är felvänd.
Jag ska gå in på lite så här striking rates per minutes vad gäller aktiva mellanviktare. Så har vi Calvin Gastelum på femma med 3,75 slag per minut. Sen har vi Elias Theodoro 4,17, Luke Rockhold 4,91. Hör här gott folk, tvåa Jack Hermansson 4,92. Högst upp på listan med 5,0 är Robert Whittaker. Då har vi då striking defense. Där ligger Calvin Gastelum sjua med 66,4% och vi har Robert Whittaker på 67,1%. George St. Pierre högst upp med 73. Och det, Calvin Gastelum sa det själv i countdownen här att nej, det här kommer inte bli på backen utan det här kommer bli en striking match. Tror du de kommer hålla det, eller tror du Calvin Gastelum kommer hålla det, att faktiskt stå och strika med Robert Whittaker, eller kommer det bli en when strikers become grapplers helt plötsligt då?
Alltså så här är det, Calvin Gastelum gillar att titulera sig striker. Han är en brottare. Han är en brottare som slår åt. Josh Koscheck titulerade sig som striker på slutet också. Det är en brottare som slår hårt. Gör han det bättre än Josh Koscheck gjorde? Ja och nej. Han fick stryk av den bättre strikande brottaren Chris Weidman av en anledning. Jag skulle vilja framförallt att Gastelum brottas med Whittaker. Och med brottas på ett smartare sätt än vad Joel Romero försökte. Joel Romero försökte hedra sin olympiska bakgrund med väldigt höga kast som är svåra att kontrollera när du landar. För folk som undrar varför man gör det, så är det för att ju högre ett kast är i olympisk brottning, ju fler poäng får du för det. Calvin Gastelum kommer ifrån college brottning. Han får poäng för nedtagning, han får också poäng för att behålla position ovanpå. Riding points. Jag tror att han har en bättre brottningserfarenhet, om än långt ifrån teknik jämfört med Romero. Men hans gameplan brottningsmässigt är mer lämpad för MMA.
Däremot tyckte jag att Whittaker hade ju fantastiska nedtagningsförsvar mot Romero.
Verkligen,
så
verkligen, verkligen.
Bra ut.
Oh ja, det håller jag med om, absolut.
Och Romero är ju också den som fick stå för skadan, som höll Whittaker borta väldigt länge. Deras första mötena gjorde det, var nästan som en flykick på knät.
Han sidstompar över knät liksom, det var stökigt.
Jättespännande match. Jag är nog lite så här, jag personligen ser Whittaker som favorit.
Ja, det tror jag säga.
Enligt mig är han favorit här. Han har 9 raka vinster, vilket är också det högsta just nu i UFC i mellanvikten. Han kan ta sin 10:e raka nu när han gör sitt andra titelförsvar. Om han vinner och om Adesanya vinner, så har vi ju en jätteintressant titelmatch i görningen mellan de två. Och hålls den på Nya Zeeland, alltså då tror jag att det kommer bli en stor storm där nere. Det kommer vara fans, för de är från två olika delar i Nya Zeeland också, om jag inte är helt fel, vilket blir en så här riktig, det blir lite som om vi gör en fotbollsreferens nu, Barça Real Madrid får jag känslan, i alla fall när Adesanya pratar om det, så låter det lite som att det är...
Ja, det skulle det nog kunna vara. Ja. Det är tuff smashes för några år sedan. Det var ju där Whittaker slog igenom. Australien och Nya Zeeland har ju en väldigt stark fightingkultur historiskt, men den når inte så ofta till oss. De fastnar i Asien både thai-boxningsmässigt och boxningsmässigt och sådär, så den finns ju där. Jag tror att det som skulle hända är att fler personer möjligtvis skulle få upp ögonen för vad som redan finns på plats där. Jag tror vi skulle ha fler managers som börjar scouta efter talanger och begåvningar lokalt på plats där. Inte att fler människor plötsligt skulle börja träna MMA. Det gör de nog ändå. Fighting är stort där liksom.
Ja, superspännande match. Om du får tippa en vinnare, vad säger du?
Jag tror Whittaker faktiskt.
Mm. Han försvarar bälten mot Gastelum. Mm. Ja, riktigt, riktigt spännande. Kära vänner, vi får faktiskt hålla på lyssnarfrågorna till nästa gång. Vi hade inte fått jättemånga, men då har vi desto fler att besvara till nästa gång. För att jag har faktiskt en till podd som jag ska spela in här direkt efter.
Jätteroligt.
Och den kommer ni kunna höra på onsdag för er som gillar fighting. För jag har faktiskt Jörgen Hamberg här från Västerås Fight Club som kommer till min podd som är Paul Elvaje podcast. Så ifall ni vill höra den så släpps den på onsdag och ni hittar den på I Like Radio också. Men ja, jag tycker jag känner att vi har summerat allting väldigt bra. Det var mycket att ta upp idag också.
Verkligen.
Det var väldigt, väldigt mycket. Vi hamnade både på liksom rättsprocesser och fighting och moral och etik.
Oj, läskigt.
Moral och etik också. Men härligt valde. Som vanligt, i vanlig ordning åt folk. Tack för att ni är med och lyssnar på oss. Om ni uppskattar podden så uppskattar vi såklart jättemycket om ni delar den på era sociala medier. Följ oss gärna på Instagram, @MMA-podden. Om ni vill följa oss så finns vi också på Instagram, Paul Elvaje, Valdo Zapata. Jukken Sedenblad är inte här idag, men han finns på Instagram.
Och han finns i våra tankar.
Precis, i våra hjärtan och själar hela tiden. Så är det. Hörrni, tills nästa gång. Ha det jättebra.
Ciao.